Lägg ut! Lägg ut!
Välkomna till Expressens mediepodd. Jag heter Karin Olsson och är biträdande chefredaktör, kulturchef.
Och jag heter Magnus Alslind och är redaktionschef.
Jag tror att pandemin och nu kriget har gjort att den här medieklassen har blivit helt festgalan.
Ja, det är lite the perfect storm nu. Flera års karantän, restriktioner, pandemi. Och så den hemska invasionen av Ukraina.
Jag tror att det bidrar till att folk vill känna livet i sig på något sätt. Jag hörde att Naturkultur, de hade ju en sån här 100-årsjubileum i torsdags förra veckan. Och det verkar ju vara en riktig bacchanal, en megafest.
Vad betyder bacchanal?
Ja, men vad ska man säga, en stor dionysisk fest där folk förlustar sig.
Ja. Tack, det är fantastiskt för att inte bara få delta i podden utan få lära sig så mycket.
Varsågod. Men Irena Pozsar, Expressens kolumnist och chefredaktör på Veckorevyn, hon skrev dagen efter på Twitter så här: ett under att jag efter gårdagens natur- och kulturfest inte kräktes nyss när mitt barn kräktes på mig.
Jag hörde också rykten från Natur och Kulturfest att man hade aldrig varit på en middag där vinet toppades upp så snabbt av serveringspersonalen.
Att de fyllde på så fort.
Det får man ge Natur och Kultur.
Ja, men de har mycket pengar. Jag tror det är väldigt bra för det förlaget. Så att de...
Det ryktas även att en del förläggare inte kom in på Spybar efteråt. Jag vet inte om det var av åldersskäl att förläggare kanske inte i Spybars vanliga yngre intervall av gäster. Eller om det berodde på hur mycket som fylldes på i glasen för
den här festen, Natur och Kultur, den var ju samtidigt som årets dagstidninggalan. Jag var egentligen bokad på den här Natur och Kulturfesten, men jag fick avboka mig.
Och... Ja, men du valde att istället hylla Magda Gad och Josefina Rickard från Expressen som vann dubbla priser. Och Nerikes Allehanda som vann årets redaktion. Och vilka vann årets dagstidning, största priset?
Göteborgsposten.
Gud, vad kul. Mm.
Ja, men jag tycker även att den där årets dagstidninggalan var ju ovanligt röjig och trevlig, smockfullt på minglet och alla var glada i hågen.
Men det är så mycket fester och tillställningar nu så jag har faktiskt med två stycken på årets dagstidning kvällen. Pascal Engman och Johannes Selåker har släppt boken Till minne av en mördare och hade då releasefest tidigare på kvällen på just Spybar, vart och Natur- och Kulturgänget hamnade senare på kvällen. Mm. Och det var ju späckat och som båda har jobbat här och levererat massa löpsedlar förra om åren och massa klickisar. Johannes Selåker har ju bevakat Melodifestivalen och dragit runt i massa år. Och Pascal Engman var ju en dag 5 dagar i rad på Grand Hotels gym och fick träna hela dagarna i väntan på att Bruce Springsteen kanske skulle komma förbi. Vilket han gjorde, vilket han gjorde en gång om dagen. Han undrar ju varför den här killen var där hela tiden så att säga. Så att nu när de har en boksuccé så då var jag verkligen mån om att som inbjuden då komma förbi och visa då också, ja men respekt för att de har lyckats så bra på egen hand. Det kunde ju vara, man kunde ju vara lite hållen Expressen-follan för Karin, det är det som hävdar det.
Ja, det kanske att man inte, att man skulle aldrig sluta på Expressen eller någonting annat.
Nej, men man kanske inte heller släpptes lös och fick göra allting man vill. Nej. Hade de här då visat, kolla här vad vi gjort på egen hand, så det var Läckberg och Simon Sköld, tjena, så att Simon Sköld som vi har känt varandra hela livet. Och det var Margot Ditz allihopa och jag kom direkt och öppnade då. 10 minuter senare, 18.10, då visste jag att jag var tvungen att vara borta från Spybar 18.10 för att hinna till sittningen på deras dagstidning med det andra där.
Ja, det är kämpigt nu att hinna med alla fester.
Så att då tänkte jag, tog varvet runt, hälsade på de här kändisarna, så vilken bladvändare till Pascal och Johannes. Och så började jag smita ner för trappan på Spybar. Men då är det en väldigt lång trappa på Spybar. Man kan inte bara slinka ut genom en dörr, utan den är djup. Så okay. Precis när jag hunnit ner för hela den här långa trappan och ska svänga vänster, tänkte jag att jäklar, nu hinner jag till Bernsjöres dagstidning. Då hör jag Selåker ropa: va? Ska du gå nu? 9 minuter efter det började.
Ja, och Expressens kulturfest i måndags. Så herregud.
Ja, vad hade Abbe Bonnier på huvudet?
Ja, vi kan återkomma till det. Men det var så mycket folk och festbesökarna var helt vilda. Det gick som inte få tyst på dem en enda sekund. Inte ens när Olof Lund skällde ut folk för att de vägrade vara tysta under prisutdelningen.
Folk här är en omskrivning för Erik Galli.
Nej, men
fest... bakom SVT uppmärksammade underkniven.
Ja, nej, men jag säger så här, alltså, män som är 1,96 brukar annars ingjuta en viss respekt. Men det verkar inte ha funkat alls den här gången. Men författaren Daniel Schelin, som är ny producent på Lundströms bokradio i P1 för övrigt, han är ju aktuell med en roman utan bokstaven A. Och han var på Expressens kulturfest och han ombads av vår tv-reporter Daniel Ingmo att beskriva festen utan A då. Och då svarade Daniel Schelin, kosläpp.
Vi är ju några som har skrattat lite det här åt en roman utan bokstaven A. Gjort oss lite lustiga över detta. Men när jag hörde då Schelin beskriva det här utan bokstaven A, det var ju väldigt snyggt gjort.
Det är nästan, han har nästan uppfunnit ett nytt språk.
Daniel Schelin sa också i den här Expressen-intervjun att relationen till Karin Olsson var mycket bättre nu när du inte är hans chef.
Sa han det till tv-intervjun?
Mm, till Daniel Ingmo som då ofta får oväntade svar från sina intervjuobjekt.
Det här måste jag höra på.
Daniel Schelin, välkommen till Expressens kulturfest. Hur vågar du dig hit efter att ha lämnat Expressen?
Men man måste ju ta tjuren med hornen liksom. Jag kan liksom inte undvika Expressen resten av mitt liv. Det går ju liksom inte. Så att, nej, men jag tror att vi skildes ju i som goda vänner någonstans där.
Inte stelt att träffa Karin Olsson?
Nej, det känns bättre nu än att vara min chef faktiskt. Okay. Nej, men det blir ju så när man inte längre är chef och anställd, så blir det kanske lite annat. Och det är jätteroligt att det är fest igen efter 2 år. Liksom, eller vad.
Hur skulle du beskriva den här festen utan att använda bokstaven A?
Ett kosläpp. Känns som om folk verkligen vill gå på fest, eftersom det är länge sedan de gjorde det.
Gick det ganska bra det?
Ja, jag tror faktiskt att det gick. Ja.
Vi sitter nu kanske?
Ja, det börjar liksom titta. Ja.
Det är ju rekordmånga som kommer, sägs det. Är det någon som du är lite orolig för att stötta på?
Ja, så det är ju precis apropå Netflix där, Jerker Wirborg som jag en gång samarbetade med. Det är liksom förra festen när vi var här för 2 år sedan. Det gick liksom inget bra för mig och honom.
Berätta, vad hände där?
Jag vill inte gå in för på mycket detaljer, men jag kände liksom... Alltså det är snarare Jerker Wirborg jag är rädd för än Karin Olsson, om man säger så, för att bege mig hit ikväll. Men jag får ha koll på honom sådär. Se vad han är, vilket hörn han är i, så att han inte... Det ska nog gå bra.
Jag har nämnt Will Smith några gånger här med intervjuer vi har gjort. Kan det bli ett sånt tillfälle här under kvällen, tror du?
Alltså... Ska jag vara inblandad i det, så ska det ske ikväll och nu liksom.
Smockan hänger i luften.
Jag försöker hänga upp den någonstans i luften i alla fall. Ja.
Oj, oj, oj. Det var ju första gången på liksom ett decennium som det blev ett dansgolv på den här festen. Alltså alla andra försök att skapa ett dansgolv var slutat med att det är så clownen Manne som så ensam försöker dansa hambo. Men nu var det liksom helt otroligt. Det var liksom en helt osannolik blandning av människor. Det var Ann Heberlein, Martin Lok, Maria Andersson, du vet den här sångaren i Sahara Hot Nights, Anna Hedenmo, Paggan, Daniel Suhonen, Nina Hemmingsson, Thomas Nordegren var verkligen danssugen, och Joel Halldöf. Det var verkligen någon slags här känsla av förbrödring. Och
häromåret då var ju Nordegren inte riktigt lika nöjd efter kulturfesten. Hörde du inslaget någon dag efteråt där?
Ja, han...
Det var då du hade hyrt in den här kvinnan som hade ett satirupplägg och dansade och sjöng som Jean-Claude Arnaud.
Ja, det ansågs vara lite too soon att satirisera akademiskandalen.
Det var ju inte vid ett fikabord eller vid kaffeautomaten ansågs, utan det var ju Nordegren Epstein. Det var en lång redogörelse av Nordegren av hur liksom osmakligt det här hade varit.
Ja, och ändå bjuder vi Thomas Nordegren igen. Så generösa är vi.
Han dyker upp på dansgolvet också.
Ja, hör här bara hur glad Ina Lundström i Flashback Forever var att få pris.
Nej, men... Hur känns det för dig att vinna det här? Du förlorade På spåret. Är det här större?
Ja, det här är cirka 30 miljarder gånger större. Nej, men det är svinmäktigt ju. Det är också jättekul att se folk som man bara ser på tv. I Göteborg är vi med så. Där är Patrik Sjöberg. Ja, han har vi sett 1000 gånger förr. Här är det ändå mäktigt att se andra än Patrik Sjöberg som är kända.
Har ni blivit starstruck ikväll då?
Ja, när jag såg Carl Johan De Geer och Lill Lindfors. Då skrek jag. Ja, hon står där borta! Jag vet. Jag försökte vara cool. Och sen var det en som var jävligt lik Bockstensmannen. Då blev hon starstruck.
Ja, det blev jag faktiskt. Men jag sa ingenting. För jag var ändå källkritisk.
Ja. Jag undrar vem som var Bockstensmannen.
Men vad hade Abbe Bonnier på huvudet?
Han, alltså... Om det finns någon som inte vet vem han är ju facklitterärchef på Albert Bonniers förlag. Och han är ju alltid så här perfekt och elegant skräddad i kostym. Och han kom då till kulturfesten med en jättestor, ful och konstig hatt. Någon slags fejkpälsmössa. Det såg verkligen inte klokt ut.
Det var en hatt. Det var inte min första gissning nämligen.
Du trodde han hade tagit med sig en katt och satt på huvudet eller? Ja, men jag blev så häpen. Jag tänkte, har han blivit galen? Eller vad är det som har hänt? Så jag var tvungen att kontakta honom efteråt. Bara, vad var grejen med hatten? Och det visade sig att han hade tagit på sig den för att förnya sig på något sätt. Han skrev så här till mig. Den tog med mig på en helt ny resa. Vilken klockren dörröppnare. Jag har aldrig haft så många spännande samtal på så kort tid och med så intressanta människor på en och samma kväll. Kan varmt rekommenderas. Och han kallar kvällen för oförglömlig, det här mejlet. Men så frågar jag, men varför? Hur kom du på detta? Och då svarar han, så här, jag vet inte, åldern kanske. Måste göra något för att återuppfinna sig själv när man närmar sig 70-strecket. Men det funkade.
Kanske tips för oss i podden att överraska varandra om diskussionerna skulle gå i stå här. Vi har ju ett års jubileum nästa vecka.
Ja, jag ska se om jag kan gräva garderoben och hitta något tokigt att ta på mig. Men vilket roligt partytrick, det var underbart. Men också ett tydligt exempel på att folk tänjer lite på gränserna nu.
I det glada 20-talet väntade man åtminstone till ett par år efter första världskriget innan man släppte loss. Den tiden fanns inte nu.
Det var fler sådana konstiga saker som hände på festen. Vi pratade lite om plankningar här i föregående avsnitt. Det var väl ingen som plankade in den här gången, vad jag vet. Men i slutet av festen kom det fram en kille till mig och sa så här: hej, jag heter Johan Renk.
Jaha, Stackebo.
Nej, detta är en...
I LA eller spela in den där Bloodline i Florida.
Nej, det här är då Johan Renks okända släkting som också heter Johan Renk men som bor i Östergötland och är väldigt intresserad av hot rods. Mm. Du vet, sådana ombyggda amerikanska bilar.
Ja, verkligen.
Ja, och han hade då fått den här inbjudan.
Det är bra att alltså, du inte bara förklara svåra ord för mig utan även vad en hot rod är.
Ja, men tack, det var för att jag knappt visste själv vad det var så att jag fick googla det sen när jag kom hem. Men han hade då frågat Johan Renk om han fick lov att använda den här inbjudan. Och det hade Johan Renk sagt till Johan Renk att ja, men gör det. Så han hade åkt upp från Östergötland för att vara med på kulturfesten, så det var ju fint.
Drabbar även Bindefeld och sådana festfixat att man skickar till fel person?
Han liksom. Får ofta inbjudningar som har kommit fel, sa han. Mm-hmm. Men det här var första gången han har tagit tillfället i akt. En annan konstig sak som hände var att Stig Larsson var ju där, författaren. Och
en lilla Essingenbo som jag.
Exakt. Och det kom fram en kvinnlig tonsättare till honom och släppte en isbit i hans skjorta.
Jaha, vem var det?
Tonsättaren?
Ja.
Ah, jag vill inte avslöja det, men det kan ha varit någon slags feministisk protest mot att Stig Larsson då stod på Horace Engdahls och Katarina Frostersons sida under akademistriden. Eller så var det något missförstånd, jag vet inte.
Tråkigt med så låg skvallerfaktor för podden som jag ändå har levererat här över tid. Är vi tvungna också att bipa bort att blev stoppad och försökte komma in på den här sunkbaren International Bar efter kulturfesten?
Ja, det måste vi nog bipa. För att det var så att när festen stängde vid midnatt så var vi ett ganska stort gäng som gick vidare till den här sunkiga baren. Och det är inte så ofta man går vidare nu för tiden, så bara det var ju ett brott mot konventionen. Och ja, där blev det en diskussion då, där inte släpptes in.
Nej, men det, det är ju alltid vakten som har fel i de tillfällena.
Ja, men jag skulle objektivt sett säga att det verkligen var det. Det
var självklart. De går ut på kvällar för att stoppa folk, jävlas med folk och se till att det blir mindre intäkter för krogen de jobbar för.
Vi som kom in då, plötsligt så dök han ner på någon bara som satt helt lugnt och stilla och pratade om litteratur och kastade ut den. En kulturchef blev utkastad från baren och det var inte jag. Moa Wallin, radio- och tv-mediepersonlighet, hon var ju också verkligen på festhumör. Så att hon sa så här i Tankesmedjan i P3 efter festen.
Förlåt. Förlåt till Viktor Bartkron. Förlåt till Torbjörn och Maggie. Förlåt till Anna Hedenmo. Förlåt till Ann Heberlein och Anna-Karin Windham. Förlåt till mitt ex, förlåt till min kompis Freja. Så.
Det här är verkligen ett omvänt tacktal.
Ja.
Mm. Jag bara rabblar upp folk som har hjälpt den, men ja. Tvärtom. Mm. Vad har hänt, små?
Jag har varit ute på en kulturgala.
Mm. Mm. Jag med.
Ja. Ja, ni var på samma, men du är ingen du vill be om ursäkt till.
Nej, men jag såg Moa fladdra förbi gång på gång i olika sällskap.
Men du var aldrig, du har inte bett om ursäkt till Kristoffer?
Jo, det var det första jag gjorde.
Behövdes det, tycker du?
Nej, det skulle jag inte säga.
Förlåt till grundarna av Viktor Rydbergs skola också.
Oj.
Ja, det var nog alla.
Men vad tyckte du att du gjorde mot Kristoffer som krävde en ursäkt?
Men bara att han behövde se mig.
Ja, men det tänkte jag faktiskt på under kvällen också.
Åh, ska jag behöva se Moa? Men vad var det då? Vad var det som, vad var det med Moas uppenbarelse som...
Nej, det var väl mest att hon var som en storm som tog med alla som åkte förbi i fallet.
Men du var igång liksom.
Mm.
Kan man säga.
Ja, man brukar säga äntligen fredag för att det blir helg och händer någonting, men jag tror för media och kultureliten i Stockholm får man säga äntligen fredag, för att då är det slut på alla de här tillställningarna som ofta är på vardagskvällar.
För då kan man vila ut i helgen. Ja, men det var en underbar fest, så roligt verkligen. Almedalen nu som ska komma tillbaka i sommar. Den blev ju en gång i tiden mycket tråkigare och mer kontrollerad efter all den smarta telefonen och sociala medier slog igenom. Men kanske är det så att nu kommer festen tillbaka till Almedalen. Folk är helt socialt utsvultna och så plötsligt är det sommar och Visby och det kommer bli hysteriskt. Eller?
Herregud, de får behålla försvarsmakten får nog ligga kvar där. Eller så får hoppas att om ryssen ändå ska komma kan de komma innan Almedalen.
Nu säger vi välkommen till Jojje Olsson, Expressens medarbetare på plats i Taiwan och som även driver den utmärkta sajten Kina Media.
Tack så mycket.
Jojje, för oss journalister i väst existerar ju nästan bara kriget i Ukraina just nu. Men i Shanghai i Kina är det 25 miljoner människor i lockdown just nu. Vad är det som pågår?
Ja, Kina fortsätter med sin nolltolerans mot covid-19 och då hade man då i Shanghai i slutet av mars några mindre utbrott på några hundra fall. Och det innebar då att man beslutade sig att stänga ner stan i två omgångar. Och sen fick man fler positiva fall än man hade trott och det innebär då att man har fortsatt att hålla staden nedstängd längre än man tänkt. Och man gör det med väldigt dramatiska åtgärder. Vad som har hänt är att man har så, ja, om det är någon som testar positivt mot covid, det kan vara barn eller till och med spädbarn, då säras familjen, alltså barnen tas till så här, centrala karantänsfaciliteter. Flera husdjur, hundar och katter har antingen slagits ihjäl eller lämnas i lägenheter där de då inte får mat eller vatten och... Man har till och med börjat flyga omkring med drönare som hovrar över staden som säger att alla invånare måste kontrollera den önskan om frihet som finns i själen. Så att det är väldigt dystopiska bilder som kommer från Shanghai.
Och det är inte bara Shanghai utan jag läser även stålstan Tangshan med 7,7 miljoner, Xuzhou 9 miljoner, Changchun 9 miljoner. Och Jilin City 3,6 miljoner. Alla de städerna är nedstängda. Men det här är ju så, det här säger ju allting om både media och publiken skulle jag säga. Att vi orkar ju bara med en stor i taget. Det har varit coronan i ett par år och nu är det bara Ukraina. Det var Kina ett tag och då var det mycket Jojje Olsson i olika medier, men vi har inte sett lika mycket av det på slutet.
Sen Rysslands omfattande invasion av Ukraina började, så har det blivit väldigt svårt att pitcha in nyhetshistorier om Kina till svenska medier. De enda som fungerar är ju någonting som har att göra med liksom Kinas ställning i den här frågan om kriget, Kinas stöd för Ryssland.
Men hur är det i kinesiska medier då? Vad får de veta om kriget i Ukraina och Rysslands aggression?
Ja, om vi tittar på kinesiska medier, både statliga medier och sociala medier, då är det ju en återgivning av den ryska propagandan. Och så har det varit ända sedan det här kriget började. För att kinesiska myndigheter har ju ställt sig bakom Ryssland i den här invasionen. Och givetvis så kontrollerar ju myndigheterna alla medier. Och man kan då se att allt innehåll som, ja, dels då om det är någon sympati för Ukraina eller om det ens är att man motsätter sig kriget, då blir det censurerat direkt på sociala medier. Och på sociala medier så ser vi tjänstemän och kändisar som förstärker och återger rysk propaganda. Och sen på statliga medier då, och då kan vi se att man kanske bjuder in en rysk expert eller en kinesisk analytiker som har samma synpunkter som ryska propaganda, som får prata då helt oemotsagt. Och inget utrymme ägnas åt det ukrainska folkets lidande, så att säga.
Är det så att Folkets Dagblad inte har nämnt president Zelensky på hela kriget?
Ja, det var en artikel som jag skrev på min sida, Kina Media.
Otroligt.
Att Zelensky har inte nämnts en enda gång i Folkets Dagblad, som då är Kinas allra största och viktigaste tidning, alltså den officiella partitidningen. Han förekommer inte där ens.
De har inte fångat upp, vad heter han, hans biceps och t-shirt och bakgrund i komediserien här, och att han är en hjälte mot ryssarna.
Nej, de är lite mer för Putins biceps. Det finns äventyr i Sibirien. Det är inte riktigt lika mycket på Zelenskys fysik.
Jag blir lite fascinerad av han Mr. Lu på Phoenix TV, som jag har sett lite bevakning kring. Det är den kinesiska reportern som får mer om ryska styrkorna, och han gör ju då den här typen av propagandarapportering som man naturligtvis inte ska skratta åt. Det är naturligtvis, vi är mitt i ett krig här, men fascinerande kan vi väl kalla det, när han är med i Mariupol, han är på frontlinjen och bevakar typ en frihetsrörelse, känns det som, och ryska soldater säger att nej, men vi är inte oroliga, vi har ju fått bekämpa det här i 8 år.
Så det här som vi får se då, Mr. Lu, det är den enda bilden som den kinesiska allmänheten får av kriget, tyvärr.
Med ett exempel på vad Mr. Lu säger då, att med hjälp av ryska styrkor så har ju då frihetstörstande ukrainare nu sett till att 40 områden har befriats då från Ukrainas regim, och så avslutar Mr. Lu här med "The victory keeps expanding."
Mm-hmm. Pratar han engelska också, eller?
Det är en översättning.
Ja.
Jag tror Mr. Lu kan ryska faktiskt. Mr. Lu har jobbat i Ryssland ett antal år då. Men nu hoppar vi över igen till Ryssland, Jojje. Handlar det om omikron, eller är det här någon slags övning för något som kommer att hända framöver?
Dels så har den här nolltoleransen varit väldigt effektiv vad gäller att hålla nere antalet smittade, antalet döda, och kommunistpartiet har använt det som en slags stolthet, att man pekar ut att titta hur bra vi har försvarat den kinesiska befolkningen jämfört med de dekadenta västländerna där det inte finns något ledarskap. Och om man då skulle överge den här nolltoleransen, det är lite som att medge att man gjort fel tidigare. Och sen har vi i höst, så kommer det upp en mycket viktig partikongress, den 20:e partikongressen. Och där ska Xi Jinping, Kinas president, utses till ledare på en tredje mandatperiod. Väldigt kontroversiellt då, för att ingen har styrt så länge sedan Mao Zedongs tid. Och inför det här så vill man absolut inte riskera någon, man vill inte försätta den här sociala stabiliteten i fara. Ska också ha i åtanke att Kinas sjukvårdssystem är inte alls utbyggt för att ta emot en stor mängd covid-patienter som skulle kunna uppstå då om man släpper smittan fri då, så att säga. Mm.
Det är en diskussion nu om det ryska folkets mottaglighet för propagandan, att så många står på Putins sida, så få ser igenom lögnerna i statsmedierna. Men i Kina då? Vi såg, du berättade om den här drönaren som cirkulerar i Shanghai och uppmanar alla att kontrollera sin själs längtan efter frihet och att inte öppna fönstret och sjunga, säger den här drönaren också. För det har tydligen varit någon slags protest då, att människor har öppnat sina fönster och sjungit för att visa att man inte är nöjd med detta. Finns det någonting i Kina? Finns det någonting underifrån, något missnöje med sakernas tillstånd och någon rörelse som ser igenom Mr. Lu, så att säga?
Ja, vi har ju sett ganska mycket protester nu i Shanghai faktiskt, vilket är fullt förståeligt. Det har ju varit allt från att folk ställer ut tomma kylskåp på balkongen för att visa att de inte har någon mat. Det har också varit handgemäng, alltså invånare som har hamnat i slagsmål helt enkelt med de här vita läkarna i hazmat-dräkter och i astronaut-dräkter. I Kina så är det oftast lite, vad ska man säga, not in my backyard. Man bryr sig främst om vad som händer i sitt närområde. Så att när man protesterar i Shanghai då på det här viset, då vänder man sig främst emot att ja, men jag kan inte jobba, jag får ingen lön, min familj kommer råka illa ut, eller i mitt grannskap finns det just det, ingenting som fungerar. Det är mer på den nivån. Det finns fortfarande inga tecken på att den här nolltoleransen då, som skapar mycket missnöje lokalt, att det skulle omvandlas till någon slags nationell proteströrelse. Mm. För att, som det ser ut idag så har man sån väldigt stor kontroll från myndigheternas sida på sin befolkning. Mm. Det handlar om allt från övervakning och kontroll. Man ser och hör allting som då sägs både muntligt och online. Så att om det ska till någon förändring, om man säger, på Kinas politiska system idag, så är det nog i toppen som den förändringen måste göras, snarare än nerifrån.
Putin ska ju sitta till 2036. Hur länge kan Xi sitta om han lyckas nu på partikongressen?
Ja, det är ju 10 000 kronors fråga. Han kan ju i stort sett sitta länge som helst. För att tidigare hade man i Kina en bestämmelse då att varje ledare ska bara kunna sitta i 2 mandatperioder på 5 år vardera. Och det är någonting som har gällt ända sedan Mao Zedong dog då, 76. För att man vill inte ha en ny diktator. Så att därför införde man den här regeln. Men Xi Jinping tog bort den då för 5 år sedan. Så personligen i alla fall minst 10 år till att vi får se honom.
Är det bra för Kina att det i Ukraina också pågår så att världen tittar åt ett annat håll? Men då sa du, Karin, att nej, men de tog ju Hongkong inför världens ögon. Det kanske inte spelar någon roll.
Alltså, till att börja med så Kina ser ju på konflikten i Ukraina i ljuset av sin geopolitiska rivalitet med USA. Man ser ju Ryssland som en strategisk samarbetspartner för att då, ja, men motarbeta vad man upplever en USA-ledd allians av länder som vill hålla nere då Kinas uppgång, Kinas framgång. Men ju längre kriget har gått, desto svårare blir det för Kina att fortsätta stödja Ryssland. Därför att Kina är mycket annat som står på spel också. Man vill inte bränna alla broar med Europa, väldigt viktig handelsrelation, man vill inte utsätta sig för sanktioner och så vidare.
Vad betyder det här för Kinas ambition att ta över Taiwan?
Jag tror personligen att Kinas ambition att attackera Taiwan inte påverkas särskilt mycket. Det är främst inrikespolitiska förhållanden som kommer att avgöra när Kina skrider till verket och attackerar Taiwan, om det nu sker. Man har säkert blivit medveten om att NATO och väst är mer sammanslutet, mer tajt tillsammans än man trodde tidigare då, på grund av de här sanktionerna. Samtidigt så har man också sett att den ryska armén har lett ett väldigt stort nederlag i Ukraina som inte var helt väntat. Och den kinesiska armén har ju väldigt dålig erfarenhet av strider och är väldigt svårt att attackera Taiwan som en ö, till skillnad mot Ukraina som är ett landområde där man bara kan rulla in över gränsen. Så
ja,
för att tillägga här bara lite fort, så det första toppmötet mellan Kina och EU på nästan 2 år hölls ju förra veckan. Och det här är ett väldigt viktigt möte i en tid där relationen mellan Kina och EU är sämre än på mycket länge. Mm. Och det här mötet kommer givetvis att domineras av Ukraina-frågan då, så att säga. Men jag såg nästan ingenting alls i svenska medier om det här viktiga mötet mellan Kina och EUs främsta företrädare. Så det var nästan helt tyst om det här i svenska medier, trots att det är ett väldigt, väldigt viktigt möte.
Jag förstår. En fråga i taget. Men Jorge, tack så mycket för att du var med i Lägg ut och påminner oss om att det händer saker i andra delar av världen också. Och jag vill även passa på att faktiskt gratulera till Zalando-priset som du fick här, Eskilstuna-Kurirens nyinstiftade pris på 100 000 kronor som du fick för din journalistik om Kina, inte minst i Expressen. Så stort grattis till det.
Och även grattis till att du är ur karantänen i Taipei, för där är du va?
Ja, det stämmer bra. Jag satt i 10 dagar här i karantän, men jag hade mat så räckte. Jag hade heller inga drönare som svävade över huvudet och sa att jag var tvungen att överge en önskan om frihet. Så att, och jag har heller inga husdjur som har råkat illa ut, så att det har varit relativt drägligt ändå.
Ja, jösses. Stort tack, Jojje, för att du kunde vara med idag.
Tack så Jojje.
Ja, tack så mycket.
Om alla älskade sin nästa lika mycket som Sigge Eklund älskar McDonalds, då skulle vi inte ha några krig i den här världen. Läste du den här native-intervjun med honom?
Hur god kan en Big Mac vara, kanske ni undrar. Då svarar jag så här. Jag upptäckte faktiskt Los Angeles tack vare McDonalds, säger Sigge Eklund. Sigge är väldigt filmintresserad, så jag hade gissat att han upptäckte McDonalds genom kanske Pulp Fiction, Falling Down, Mandomsprovet, så här klassiska USA-filmer. Men han hävdade alltså, det var tack vare när han själv jobbade på McDonalds hemma som han upptäckte USA, det har gett honom det fantastiska livet och bo på västkusten.
Ja, rubriken var, jag tänker på McDonalds varje dag. Men McDonalds är hans Shangri-La. Han beskriver verkligen det här som en magisk plats. Han säger till och med det, ett magiskt ställe, och berättar när han var liten då, det var liksom en dröm. Och det var som att gå på en femstjärnig krog när man fick gå på McDonald's.
Vad skulle du kunna göra reklam för som var så äkta och genuint som när Sigge Eklund då kan marknadsföra en quarter pounder cheese?
Oj, ja, det är lätt för oss som sitter här med våra månadslöner och etiska regler som gör att vi inte kan sitta och prata om vilka varumärken vi älskar.
Gudrun Sjödén?
Gudrun Sjödén. Nej, är det något varumärke man inte skulle vilja bli ett med, så är det väl Gudrun Sjödén efter Karin Söbrings granskning i Expressen nu i veckan som avslöjade rasism och mobbning och ja, en hemsk arbetsplats verkar det vara att vara på Gudrun Sjödén.
Men vilket istället då?
Jag vet inte, kanske så här. Ica Kvantum, de kanske har lite stålar. De skulle jag liksom kunna, du vet.
Du behöver bygga
en bra matbutik.
Du behöver bygga din folkliga image här efter kulturfesten och medialiten.
Ja, man måste
jobba ändå på en kvällstidning. Ja. ATG kanske jag ska säga.
Ja, du är lite travgubbe över dig.
Ja, travgubbe. Däremot så gör ju, vet jag inte hur mycket travgubbe Filip Hammar är när han sitter i LA. Han gör ju mycket reklam för ATG, han och Fredrik Wikingsson. Det är svårt att se ändå att Filip sitter och streamar lopp från Romme och Bollnäs och så i sin lyxvilla där. Jag gissar att det kommer från Wikingssons brorsa, Andreas Wikingsson. Han är tv-producent för travsändningar, så att han är en av Sveriges bästa på det tydligen. Så att det finns den kopplingen. Jag gissar att det är så reklampengarna rinner in.
Men det är ju lite så att med de här framgångsrika poddarna, att visa mig vilken poddreklam du har, jag ska säga dig vem du är på något sätt.
Next story, next story, next story.
Ja, det är Liv Strömqvist.
Den har ju satt sig.
Den har satt sig. Ja,
det tror man ju på också.
Ja, men de väljer ju verkligen med omsorg i En varg söker sin podd, hon och Caroline Ringskog för Adda Nåli. Det är ju teatrar och det är museer och konst och så. Och då Next story, den här ljudbokstjänsten. Om man ser då systerpodden Stormens utveckling med Ola Söderholm och Liv Strömqvist, då är det ju alltid Ljusek. Ljusek.
Nej, men jag är nästan själv sugen på att gå med där. Åtminstone när Ola var som allra vassast här.
Den här podden drar ju inte in några stora summor åt Expressen tyvärr, så att frågan är vem som vinner i långa loppet. Jag tycker vi avslutar med Svenska Nyheters minimusikal om David Isaak. Jag tyckte den var väldigt bra.
Va? Om David Isaak?
Ja, han har suttit 7500 dagar i fångenskap.
Okej, men hur gör man humor av David Isaak?
Man häcklar makten som inte har lyckats få ut honom helt enkelt. Så här hör vi då Kalle Bildt i Svenska Nyheters tappning.
Vi ska hjälpa dig med... Trevlig
helg!
Vi ska hjälpa dig med... Vi ska hjälpa dig med... Tyst diplomati!
Utrikesdepartementet, Kalle Bildt. Inga kommentarer.
Vem var det?
Du ringde dem från Expressen med tjat om någon afrikan.
Vi måste få tyst på pressen.
Där är jag en veteran. Man ska inte vara bitchy, det blir bara värre då.
Är det där han Lionel Richie?
Vi gömmer oss i en vrå. Tyst diplomati, tyst diplomati. Tiga som muren om han i buren är vår melodi. Vi håller käft på vårt kansli, traditionell byråkrati.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.